Varmt välkomna till denna utgåva av ETF-podden. Mitt namn är Karl Hans och på andra sidan linjen så sitter min kollega
Per Ståhl.
Jättekul att ha dig här.
Ja, det är andra utgåvan av denna ETF-podd som vi har valt att kalla det.
Ja, och det har ju hänt massor här sen skrev senast. Du har ju lite koll på utvecklingen på marknaden.
Ja, alltså jag tänkte bara april var ju inte... Den var rolig om man var hemma i Stockholm och handlade. För Stockholm var en av de bättre börserna faktiskt under månaden. Och om vi tittade i ETF-urvalet som vi hade inför april så har ju de svenska ETF-erna, om man får uttrycka sig så, de som följer exakt OMX S30 ESG då, upp 1,6% under månaden. Och sen har vi även vårt andra svenska val, är ju exakt svenska småbolag då, som faktiskt hade en liten nedgång. Men även Indien var bra. Våran FTSE, Franklin FTSE Indien. Och det var ju lite av de bättre, de som levererade positiv avkastning i lokal valuta får man säga. För de flesta är ju faktiskt noterade i euro.
Just
som
det.
Vi har med i våran. Och under månaden så var eurons utveckling mot kronan, så stärktes den med 2% då. Så de gick ju lite bättre än vad de visar här i lokal valuta då. Men det var ju mycket som var ner faktiskt. Det var ju en tuff månad.
Det var en väldigt sur månad kan man säga.
Det var en sur månad. Amerikansk tioåring var ju delvis den som satt taktpinnen då. Det var ju markant ökning under månaden för den, och det blev ju sannolikheten för räntesänkningar den närmaste tiden av Fed har ju grusades ju också lite under månaden. Så det var en liten sur börsmånad, vilket tyngde ner väldigt många sektorer. Globalt var det bara energisektorn som var positiv, som hade positiv avkastning under månaden. Och drivet, ja, stigande trend för oljepriset. Annars var det ju tufft, och särskilt de räntekänsliga sektorerna, de tog ju mycket stryk under månaden, och inte helt oväntat var ju då kanske fastighetssektorn tillsammans med tekniksektorn då, som båda är väldigt räntekänsliga. Var ju de sämsta sektorerna på global nivå. De backade med runt 6% vardera. Så det var en ganska bred nedgång. Bara en sektor upp globalt, och även de flesta marknader var ju ner då, förutom Stockholm då, som stack ut på det positiva hållet. Och vissa av våra ETF-er tog stryk, vilket man... kanske förväntar sig också då, särskilt de här räntekänsliga då.
Just det. Den här datacenter, REITs och sådär, alltså mer infrastruktur och fastigheter där, den gick ner ganska mycket.
Den gick ner ganska mycket, nästan 8% faktiskt. Ja, inte så konstigt i det här marknadsklimatet. Amerikanska småbolag var ju inte heller någon sån vinnare under, den tog ju också stryk.
Småbolag är ofta mer belånade, precis, och drabbas då av... när det räntorna är högre längre tid.
Nasdaq tog ju hyggligt med stryk också. Våra Nasdaq ETF då. Den var ner nästan 4% under månaden då i lokal valuta. Global index var ner lite mindre, 2,5% då. För att få lite perspektiv då. Något som slår mig bara, det är att i Europa så Stoxx 50-index som vi har. Sen har vi även en ETF, Xtracker Stoxx Europe 600 då, som är ett betydligt bredare index då, med 600 bolag. Den var ju ner lite mindre faktiskt. Så det var lite...
Storbolagen gick lite sämre helt enkelt.
De gick lite sämre. Det är väl det man tar med sig från månaden, tycker jag.
Nej, men en mycket svag månad får man säga.
Ja, och de här darlingsen som finns, Indien, den var ju faktiskt upp även i lokal valuta. Och Japan var ner då. Det är ju lite de här vad ska man säga, lite hetare nischmarknaderna nu som har kommit fram sista året, tycker jag. De sticker ju ut via med båda marknaderna. Men du har funderat lite framåt, Carl. Nu är det maj, det är en ny månad, nya möjligheter.
Exakt. Man måste ju ta nya tag här, och vi ser väl lite grann i korten ändå att den 10-åriga amerikanska räntan kommer inte tuffa på så här. Så att vi valde att plocka in då Fanek Global Real Estate, och det är då en fastighetsfond som ger exponering mot världens 99 största fastighetsbolag, och det är framförallt då, en stor del är ju i Nordamerika då, 70% ungefär, och en stor del är investerat i logistikjätten Prologis.
Det är lite av din favorit, vet jag. Du pratar ju alltid varmt om Prologis.
Ja, men jag gillar Prologis. Jag tycker att ska man ha något fastighetsbolag i sin portfölj, så och särskilt globalt fastighetsbolag, så är det Prologis som jag tycker att tycker jag är intressant på lång sikt. Så att, ja, den växer mycket ihop med Amazon också, man säger då. Så att på det sättet är det också intressant. Men det intressanta med den här fonden är ju då att dels får du många globala fastighetsjättar. Du har en låg årsavgift på 0,25% och du får också en regelbunden utdelning från fonden. Och den ligger i skrivande stund ungefär på 3,5%.
Hur regelbunden är utdelningen? Kvartalsvis?
Kvartalsvis är det, precis. Mm. Och sen är det då, det är ju skatt på det, men det får man ju tillbaka sen då, så att säga.
Men det är intressant, vi har ju fått mycket mejl kring utdelande fonder.
Mm.
Och har ju kommit in, vi ser att det finns ju ett stort intresse hos ETF-kollektivet. För det finns ju mycket högutdelande produkter.
Just det.
Och det här får man säga då är ytterligare en variant av en högutdelande produkt.
Precis, vi fick ju lite frågor kring den här JP Morgan Global Equity Premium Income.
Just det har vi fått. Och lite vi känner att frågeställningen har varit mycket kring de här högutdelande. De som delar ut en del, eller ganska mycket faktiskt. Ja. Så det verkar som att det finns ett stort intresse av att äga ETF av den anledningen för att få ett bra kassaflöde av utdelningar.
Precis.
Men har du någon kommentar till JP Morgan? För där har vi fått lite frågor.
Jo, men det är ju en lite speciellt upplägg då ju på JP Morgan-fonden. Och man kan säga att det är ju en fond som huvudsakligen då får sina intäkter via optioner. Och tanken med fonden är ju då att generera så hög utdelning som möjligt. Så att man kan säga då att det är optionsintäkterna då som är den stora delen av avkastningen. Medan endast då en liten del kommer från själva kurstillväxten här. Utdelningen ligger på runt mellan 7-9%. Det är väl tanken här att den ska ligga där.
Ja, och det slår mig att de högutdelande aktierna de investerar i tar de liten risk. För det är väldigt små innehav. Det är liksom inget innehav gör särskilt mycket. Det är 2-2,5% den största vikten.
Jag tror Deutsche Telekom var störst, va? Och det var väl kanske max 2% då, ja.
Men... Ja, jag tror att det ligger runt 2. Och så ja. Man gör inga jättebett, utan det är många små innehav för att sprida risken. Och sen så ställer man ut optioner.
Mm.
Har du hittat en strategi då för att kunna generera en hög utdelning?
Och det är väldigt många kunder faktiskt som har hittat den här fonden utan att vi har tagit upp den. Då. Jag såg att det var över 2000 ägare bara på Avanza-plattformen. Så att, vilket är rätt mycket då för när det gäller börshandlade fonder i nuläget. Så att det är lite intressant.
Ja, och det är för de som vill ha utdelande fonder och högutdelande fonder.
Mm.
Jag tänkte, vi har gjort ytterligare en addering till vårat ETF-univers.
Exakt. Vi har också tagit in hälsovårdsfonden X-Trackers MSCI World Healthcare. Och det intressanta med den är ju att man får exponering då mot hälsovårdssektorn på mogna marknader.
Mm.
Och det här är ju väldigt intressant, särskilt då på kanske lite längre sikt med åldrande befolkning. Som åldrande och mer välmående befolkning som kan lägga mer pengar på sjukvård och kommer att lägga mer pengar på sjukvård. Och det intressanta med MSCI World Healthcare Index är ju också att om man ser sen när det lanserades 1994 så har det konsekvent slagit MSCI World Index.
Mm.
Ganska tydligt faktiskt.
Ja, jag slås av det när jag har tittat på det också. Det spelar ingen roll om du tittar på europeisk hälsovård eller amerikansk isolerat också mot respektive länderindex, så sticker det ut som en av de här toppsektorerna då som överpresterar.
Och det jag tycker var intressant med den här fonden då, det är ju att det är en väldigt låg årsavgift, 0,6%. Och sen just att du får exponering då mot de största bolagen, läkemedelsbolagen som finns. Eli Lilly är ju störst och sen hamnar Novo Nordisk högst också. Även AstraZeneca då finns med på 10-topplistan här. Det finns mycket som talar för att man ska ha den här hälsovårdsexponeringen. I alla fall om man har en långsiktig portfölj.
Och en bred och bra exponering. Du får ju verkligen många bolag på många marknader och även en del medelstora bolag. Så det tycker jag är spännande. Och sen är det ju som du säger, det är ju hälsovård och sjukvårdssektorn. Den gynnas ju av många stora globala trender. Vi är äldre än någonsin. Vi blir äldre än någonsin. Och åldrande.
Och du och jag är äldre än någonsin också.
Ja, vi är äldre idag än var förra veckan. Det är ju mycket som talar för en ökad efterfrågan just på olika typer av medicinska tjänster och produkter. Och sen har vi då hela digitaliseringen och vi har AI och allt det här som gör att det går att effektivisera ytterligare och så där då. Så det finns ju en stor efterfrågan. Det är valår i USA i år. Det kommer vi att märka mer av vad det går och då brukar alltid hälsovårds- och läkemedelskostnader komma upp som en ständig fråga och så där. Men det visar att det är en viktig sektor och vi blir äldre och det blir en större andel äldre människor av världens befolkning som kommer att behöva olika typer av tjänster och produkter. Så det finns ju en strukturell tillväxt under. Och sen många, tycker jag, spännande trender, det här med AI och digitaliseringen som gör att det går att effektivisera
Man går mycket
väldigt
snabbare att
mycket.
ta fram nya läkemedel till exempel
Ja,
också. Förmodligen.
förmodligen, ja.
Jag har ju skrivit om ytterligare en liten fond som det är så att efter pandemin så fick vi ju ett väldigt lyft i resandet.
Just det.
Och det har ju faktiskt fortsatt framåt här. Och särskilt i andra delar av världen kanske, där pandemirestriktionerna låg mycket längre än vad de gjorde i Sverige. Så att jag tittade på Han ETF, The Travel heter fonden då. Och det ska då ge exponering mot globala rese- och turismindustrin. Ja, man kan säga att grovt sett då så 30% av fonden investerade i flygbolag, 30% i hotell och 20% i resebyråer och 15% ungefär i kryssningsfartygsbolag. Så att det är en nisch som är väldigt, vad ska man säga, den är väldigt riskabel i vissa perioder. Men jag tror att den kan vara väldigt lukrativ också i vissa perioder. Så att, och nu skulle det kunna vara en sån period som kan få en rejäl skjuts då av den globala efterfrågan på resor helt enkelt. Om man kollar då på de största innehaven i fonden så det är ju kryssningsbolag då Norwegian Cruise Lines som då kryssar i Karibien, Europa och Alaska och Hawaii också. Du har näst störst i hotellkedjan då Intercontinental Hotels som då äger flera varumärken, bland annat Holiday Inn och de har stor exponering också mot Royal Caribbean Cruises. Som då också är en jätte inom en kryssningsvärld. De har också Airbnb, uthyrningsplattformen, som då gör att man kan hyra ut sitt boende i andra hand om man vill. Ja, nej, men det är en nisch som man ska vara försiktig med. Men det är ju en bransch som liksom blir väldigt, väldigt drabbad så fort du får någon globala kriser eller krig eller pandemier. Samtidigt som det kan vara väldigt, väldigt bra under vissa perioder. Så att det kanske inte är någon ETF man ska äga hela livet, men när du ser uppåtgående trender i det så tror jag att det kan vara intressant, sammanfattningsvis.
Men du får ändå, det är en nischad ETF, men den ger ändå en bred exponering inom
Sin sektor, ja, absolut.
sin sektor, helt klart. Och även digitaliseringsvinnare som Airbnb och sådär som försöker.
Exakt. Och även hotellen är också vinnare på digitalisering och AI, så att säga. De kan ju ersätta personal mycket i stor utsträckning och så. Så att, det sker ju hela tiden ett omvandlingstryck där, kan man säga.
Vad kostar produkten?
Den kostar 0,7%, så den är ju lite dyrare av dem. Men det är ju ändå då, får man säga, ett kostnadseffektivt sätt att få exponera mot hela sektorn. Om man jämfört med att man ska köpa alla de här bolagen själv, så att säga.
Och sitta och välja själv också,
Sitta och
så
välja
kan
själv
man.
också, precis.
Ja. Ja, det finns fördelar. Bra, då tycker jag att
Vi packar ihop.
vi säger, jag tycker vi tackar lyssnarna för den här gången, så
Det
kommer
gör
vi
vi.
tillbaka om en månad igen. Gå hej!
Tack så mycket. Hej då.